du har väl någon fanfar att lägga in här?
Ja, men jag bingoglar den på Alta Vista.
Utmärkt, för att det här är nämligen avsnitt 20 av din favoritmusikpodd Blev det en klassiker? Med mig Henrik Andersson och Anders Hesselbom.
Ja, spelar vi in? Sorry. Ja, det är som det är. Ni får ta det som det kommer.
Ja, precis. Ja, men avsnitt 20.
Ja,
det är en sån där skön stolpe liksom. Yes.
Mm.
Och det är fan roligare och roligare för varje vecka som går.
Ja, men alltså, man får ju mer och mer insikt i vad det finns att gräva fram i arkiven. Och när man väl är igång i det där kaninhålet så kan jag ju säga att nej, men det är svårt att hålla sig borta. Det är jätteroligt här.
Mm. Vad är det vi gör här då egentligen?
Ja, det får du svara på.
Okej, okay, ja. I serien Blev det en klassiker så gör vi som så att vi slumpar fram ett datum mellan 1960 och 1999. Och så tittar vi på svensktoppen eller poptopplistan på just det datumet. Och så tittar vi på pallplatserna, guld, silver och brons. Och så tänker vi efter, blev det här en klassiker?
Ja, jätteintressant. Och man får alltid höra någonting nytt som man har glömt bort. Och nej, men jag tycker det här var jätteroligt. Och ganska intressanta listor har ju dykt upp genom veckorna som har gått.
Mm, absolut. Och det som alltid är roligt är ju när det dyker upp låtar som man aldrig har hört överhuvudtaget, men som ligger etta på listan.
Lite fler som du har sagt att du aldrig har hört än vad jag har sagt. Jag vet inte, är jag en mer flitig radiolyssnare än du?
För jag kan mycket väl bara ha väldigt dåligt minne.
Ja, så kan det ju också vara. Men ja, annars, utav oss två så tror jag nog att jag har ju också, nu säger jag också här, inte för att göra ner dig, men jag har också en ganska specifik musiksmak och har varit ganska så smal i vad jag har lyssnat på. Sen har det blivit bredare nu med åren, men radio lyssnar jag på lite titt som tätt. Och vi brukar prata om det här att även om jag liksom på morgonen när jag kör bil till jobbet så lyssnar jag på Star FM för att jag tycker det är kul att höra vad de har att säga. Och sen när morgonprogrammet är över, då switchar jag ju faktiskt till antingen Örebro Närradio eller Cityradion eller någonting som kan spela någonting som jag inte har hört förr.
Ja, jag har svårt för reklamradio överhuvudtaget, just på grund av reklamen. Och att när man pratar i reklamradio så säger man aldrig någonting av värde.
Nej, men det pratas ju väldigt lite i Cityradion och
Jo, det gör det ju.
Närradion.
Och de har ju lite mer charmig reklam också med sina lokala, liksom Karskoga. Kom och köp målarfärg! och sånt där. Men P4, det är ju bara prat och prat och prat och prat, och så kör de en låt som man har hört och så kör de prat och prat.
Det händer ju att jag lyssnar på P4 när jag jobbar ibland, men jag blir irriterad på att de spelar väldigt ofta sån musik som lika gärna kunde ha spelats av Star FM, och det gör ju redan Star FM. Missed opportunity att inte ni också är och gräver i skivbackarna precis som vi gör i den här podcasten.
När man har tillgång till det musikarkivet som finns på Sveriges Radio, då liksom, de borde ha en stor knapp som heter random och som bara, nu vet vi inte vilken låt som kommer. Och så, den här kommer ni aldrig höra igen heller, för att den kommer aldrig mer spelas.
Ja, de har väl en policy om att de får inte spela en låt som inte har digitaliserats utan att först digitalisera den. Så de får inte spela LP längre, utan vill de spela en låt de har på LP, då måste de först göra en MP3 av den, sen får de spela den.
Jag tycker de borde dra igång så här 20 digitala kanaler, så har de 20 pers med varsin grammofon som går runt ner i grammofonarkivet och bara lirar slumpvis utvalda skivor på 20 olika kanaler samtidigt.
På 00-talet så hade Toto de Wallin, jag kommer tyvärr inte ihåg vilken lokal radio det var, kan ha varit någon Värmland eller Dalarna eller något sånt där, ett program där man vann ett pris och man ringde in och önskade en låt som de inte hade digitaliserats. Och det var ju ett sätt för dem att faktiskt ta fram en skiva och göra en digital kopia på den och spela. Men det var ju väldigt få som lyckades med det, och väldigt många gör sådana här men jag vill höra Deep Purple. Ja, vi har spelat Deep Purple för den är digitaliserad. Ja,
men har de Sten Karlsson och Salta Mandlar med Jag vill andas samma luft som du?
Förmodligen inte, för då hade den digitaliserats också. Men det, till min bästa förståelse så har den ju inte gjorts det. Lyssna på förra avsnitt av Blev det en klassiker?
Men då tycker jag att vi drar fram veckans första lista och så lyssnar vi på lite musik som förhoppningsvis existerar. Och då hamnar vi på trackslistan. Yahoo! 15 augusti 1992.
Nej, vad fasiken, ja, ja.
Ja, det här kan bli lite vad som helst. Men 92 är ett ganska starkt år, tycker jag, musikmässigt sett. Men 90-talet i allmänhet hade ju väldigt höga toppar men otroligt låga dalar.
Mm.
Så vi får se vart det här slutar. Plats nummer ett på listan. Roxette med låten How Do You Do? Utropstecken. Det här är ju en av de tråkigaste jävla Roxette-låtarna någonsin.
Roxette har sina toppar och dalar. De har aldrig riktigt tilltalat mig, men de har definitivt sina toppar och sina dalar. Att det här blev en singel överhuvudtaget får mig att fundera på hur resten av skivan låter. Och jag tänker, jag vill inte ens veta. Det här är så pissdåligt. Och sen så börjar den väl med om Per Gessle som tror att han kan sjunga.
Sjunger så här, för jag är Per Gessle. Men nej, den här låten är så tunn i arrangemang, i framförande, i allting. Och den är så platt och dan. Och som du säger, det här skulle inte ens ha blivit en singel. Det här är ju någonting man gömmer på B-sidan av LP:n bara.
Ja, det här är ett sämre albumspår i bästa fall, vilket får mig lite grann att tappa hoppet om de fortfarande höll på den tiden. Jag kan ju säga att jag tycker inte The Look är världens bästa låt heller, men där la de ju någonting nytt på bordet. Man fick höra någonting som man aldrig hade hört för. Man sjöng med när den kom och sådär. Men det här, ingenting.
Nej, nej.
Inte en klassiker.
Men den hamnar etta på listan och jag tror det är bara för att Roxette i sig bara liksom per automatik flög dit bara.
Ja, men jag tror att det var så vansinnigt starkt varumärke och nej, men jag tror att du har rätt det.
Plats nummer två på listan, där har vi Erasure med Take a Chance on Me. Erasures ABBA-EP där. Vad fan hette den?
Ja, jag kommer inte ihåg, men de släppte ju mellan två album och de hade ju nyss haft en hit med den här Love to Hate You eller vad den heter. Och de har ju även här ett väldigt bra sound. Men det här var ju för mig en icke-grej. Jag tycker att det här är musik som inte behövde spelas in eller släppas, om man ska vara ärlig.
Det här var ju inte ens den bästa låten på EP:n. Så jag vet inte varför man släppte den på singel, för att den är väldigt platt. De andra låtarna är bättre.
Jag ser inga större problem med hur det här låter. Det är bara att jag tycker att det var väldigt onödigt. Och speciellt då när man på egna meriter hade fått en ganska bra hit precis innan, något år innan.
Ja, det var ju väldigt framgångsrik den här ABBA-EP:n som de gjorde, men just Take a Chance on Me är ju inte den bra låten på EP:n, och det här
jag kan Erasure, inte, nej, men Erasure som kör ABBA är inte bra.
Nej, och sen har vi där igen, ska vi lista Erasures klassiker, ja då är ju den här inte ens i närheten.
Nej, definitivt inte, och sen så kan man ju inte bli en klassiker bara för att man kommer från Erasure. Det måste ju slå igenom oavsett vilket band som har släppt det. Ja, vi var ju lite gärna inne på det här att ja, men Anne Frids låt Fernando var ju så viktig. Ja, men inte för att det var Anne Frid, utan för att hon på något sätt, den här låten banade ju väg för en gigantisk hit, och det var en låt som alla hade hört och alla fortfarande gillar. Men det här, många tycker det här är bra, men det vore ju pinsamt att säga att en cover på det här sättet är en klassiker, så jag säger definitivt nej.
Just den här säger jag också är inte en klassiker alls. Jag tänker inte acceptera det. Plats tre på listan, där har vi Madonna som sjunger This Used To Be My Playground. Den här var på ett soundtrack, va?
Ja, det här är inte en albumlåt, utan det här är från en soundtrack på någon film som hon själv var stjärna i eller något sånt där.
Var det baseballfilmen?
Ja, baseballfilmen.
Värsta laget, värsta gänget eller något sånt där.
Kanske, jag har inte brytt mig om att titta på någon av Madonnas filmer. Jag kan ju säga att jag tycker ju att Madonna är något av det sämsta som svensk, eller förlåt mig, något av det sämsta som internationell pop har att erbjuda. Jag tycker hon är fruktansvärt dålig. Jag tycker Material Girl var lite rolig. Det var jäkla bra trumspel på den låten och det var liksom en kul ny grej. Men sen har hon gjort sitt. Och sen vet jag att det är många som säger men hon är duktig och allt vad det nu är. Och hon har till och med skrivit några egna låtar och Like a Prayer är jättebra. Så, men det är inte för mig. Det här är något av det bättre som hon har släppt ifrån sig genom åren. Men det är ändå inte tillräckligt bra för att jag skulle bry mig överhuvudtaget.
Jag skulle ju kunna lista 5 låtar med Madonna direkt som jag ser som riktigt bra låtar som jag skulle kalla klassiker.
Ja.
Ingen av dem skulle vara Like a Prayer kan jag ju säga.
Nej, men då kanske du är lite mer förlåtande ändå mot henne, för jag skulle nog ha svårt att hitta 5 låtar som jag tycker hon har släppt ifrån sig som förtjänar klassikerstatus. Men samtidigt, det är väl kanske lite grann så, när Madonna väl dyker upp med en annan låt så kanske jag får omvärdera det där. Mm. Men det är bara det att jag tycker hon är fruktansvärt dålig.
Ja, This Used To Be My Playground ligger ju i alla fall inte heller på de 5 låtarna jag skulle lista som liksom hennes toppgrejer heller, för jag tycker att den är slätstruken och tråkig och banal.
Jag tycker den är bra för att vara Madonna, men jag tycker den är alldeles undermålig för att vara en klassiker.
Ja, och det är ju inte heller en av hennes absolut största liksom hits sådär heller.
Nej,
så att det är inte, vi kan inte sätta en klassikerstämpel på den heller, tyvärr.
Det gör jag då rakt inte jag heller.
Nej. Så inga klassiker på Trackslistan 15 augusti 1992.
Ja, det blir ju inte gärna det när det är 92.
Ja, vi får väl se vad vi hittar när vi snurrar fram ytterligare en lista. Ja, då är det dags för Svensktoppen 28 mars 1993.
Du, snart så kommer jag beslagta det där hjulet för dig, så kommer jag snurra på det själv. Nu prövar du verkligen våran vänskap här.
Nu får det vara nog, säger
nu får det vara nog. Nu sätter jag ner foten och köper ett eget hjul.
Jag ber om ursäkt till våra lyssnare, men det är liksom, det är slumpen som avgör här. Det är ingen av oss som vill lyssna på Svensktoppen från 93, men här är vi. Plats nummer 1 på listan, Thorleifs Med dig vill jag leva. Nej.
Ett av Sveriges mest prominenta dansband, oerhört skickliga musiker. De kan formatet dum. De gör allting rätt. Men det är ju bruksmusik det här, och jag kommer ihåg att det här blev en stor hit. Det är såklart inte för att det är intressant, utan förmodligen för att det finns en nostalgisk faktor i att det låter så mycket annat de har släppt ifrån sig, och för att den går att dansa till.
Jag gillar ju att du använder ordet bruksmusik där, för det är ju något som jag vet att Orup har använt sig av.
Jaha.
Det måste ha varit på Så mycket bättre.
Ja, jag tittar ju inte på det, men han har använt ordet i vilket sammanhang då?
Nej, han har ju sagt det om sin egen musik, att de låtarna han skriver då är ju bruksmusik. Det är ju liksom till för att det ska bli musik för folk att lyssna på, och att hans texter som kanske låter väldigt personliga och känslomässiga ibland till exempel. Han bara, nej, men det är bara låtar jag har skrivit för att det ska vara låtar liksom.
Jag använder ordet helt annorlunda då, för jag menar ju att du har trance och dansband, det är bruksmusik.
Ja.
I båda fallen lyssnar du på den för att det passar in i ett evenemang.
Mm. Ja, men det är också så här som Thorleifs, den här låten är ju en brukslåt. Den är gjord för att den ska spelas så folk ska kunna dansa dong. Medans Orup gör sina låtar som är till för att du ska få en kärleksfull ballad eller en glad danslåt eller vad det nu är, som kan spelas på radion så att han kan sälja skivor så.
Han använder ordet så som jag skulle använda ordet, kommersiell.
Kommersiell, ja. Men det är intressant, för att han nervärderar sig något otroligt. Därför att Orup är ju... det finns inte många svenska låtskrivare som är så otroligt skickliga på att sätta ihop en låt som samtidigt inte låter som alla annan låt, alla annan pop.
Men det kan ju vara kanske falsk ödmjukhet här, för jag håller med dig om, jag tyckte ju Orup var fruktansvärd när jag växte upp, men idag när jag lyssnar på det efterhand så hör jag ju att han vet precis vad han gör, han är väldigt skicklig.
Mm. Men så har han då lite av den här, antingen då som du säger, falsk ödmjukhet, eller fan, vilket ord är det jag söker liksom, att han är,
han kanske är ödmjuk på riktigt, det kan ju vara så också.
Ja, men liksom han nedvärderar ju sina egna låtar på något sätt genom att säga att det är väl ingenting, det är bara en brukslåt. Medan alla bara, men jag tycker den här Från Djursholm till Danvikstull är otroligt stark och känslosam för mig. Bara, ja, men det var bara något jag skrev liksom.
Lite nonchalant kanske, ja.
Lite nonchalant och så, men också kanske som du säger, faktiskt ödmjuk, jag vet inte.
Vi får väl
vi går vidare på den här listan tror jag, så att vi inte behöver fastna vid... Ja, det är lätt att spejsa ut åt sidan när själva huvudämnet är så tråkigt. Plats nummer 2, Arvingarna, Linda Gård. Ja.
Det är lätt för oss att kommentera vad basisten gör, eftersom det säger ju någonting om hur stilrent det är. Dump, dum, dum, dum.
Ja.
Så det var ytterligare ett mönster, men ett annat mönster som vi känner igen från tusen andra dansbandslåtar.
Linda går upp och ner för avenyn. Vad gör hon?
Kanske är på väg till Red Light District. Nej, men alltså, precis som Thorleifs så ännu mer Arvingarna fruktansvärt bra på det de gör. Fruktansvärt bra på det de gör. Arvingarna kan ibland lida av dåligt låtmaterial, och Arvingarna kan likt Thorleifs vända sig till en genre som jag inte är det minsta intresserad av.
Mm.
Men, och jag menar, ta den här låten de hade i Melodifestivalen, Bodidl eller vad de kallar den för.
Ja, precis.
Det var så här. Okej, ni är skitbra på det ni gör, men låten är ju skit. Och ja. Jämför då med Eloise som var riktigt så wow. Och då körde det live utan in-ears med monitorlådor. Helt fantastiskt.
Ja.
Det här,
ska vi ställa här som ställa Arvingarna mot Thorleifs som det är just här.
Ja.
Så är ju Arvingarna en distant tvåa mot Thorleifs klockrena liksom dansbandsdestillat.
Ja, precis, exakt, för Thorleif är ju på något sätt grandmasters när det gäller traditionell svensk dansband, så som den var i sitt esse i början på 90-talet i Sverige, så absolut, ja. Arvingarna får spö av Thorleifs, men skulle jag landa på en öde ö och fick välja mellan att ha med mig hela Thorleifs musikkatalog eller hela Arvingarnas musikkatalog, då skulle jag väl ta Arvingarna, för då fick jag åtminstone Eloise och lite annat då.
Ja, och jag tror att det är mer variation rakt över om du ska lyssna på Arvingarna, för jag menar, de har ju ändå över 30 års backlog. Och Thorleifs måste väl ha sen 70-talet i alla fall då.
Jo, men de har inte riktigt varit ute och experimenterat.
Men de har inte variationen. De har, precis, de har inte varit ute och experimenterat. Arvingarna har ju ändå gjort flera olika liksom prylar.
Thorleifs gör sin grej. Jag skulle kunna sätta på en skiva från 1975 med Thorleifs, så den skulle låta likadant som den här.
Mm. Plats nummer 3 på listan. Sven Ingvars.
Mm-hmm.
Två mörka ögon.
Vi möttes, det var sommar. Jag fann kärleken. Två mörka ögon på leendet du gav mig. Och ingenting var längre.
Det är svårt att vara tonsäker när man är så här körd i rösten.
Men mitt minne sviker mig här. Jag trodde den här var lite äldre. Jag hade nästan kunnat gissa på 80-tal, för den här har jag så pass starkt minne av, men jag tog väl aldrig riktigt reda på när den var ifrån, utan helt plötsligt började den gå på radio. Och angående diskussionen som vi hade precis innan då, när vi hade lyssnat på Arvingarna, angående Thorleifs och Arvingarna, vem som är the grandmaster i någon dansband, så här är det nästan så att Sven Ingvars lite grann slår dem på fingrarna, båda två.
Sven Ingvars var ju roligast på 60-talet, helt klart. Men här är det ju också en väldigt välformad dansbandspoplåt. Och ja, den här är ju mer känd än vad de andra två låtarna är. Och är det här en tillräckligt stor låt för att bli kallad klassiker om man lägger den i dansbandseran och om man lägger den i Sven Ingvars liksom output, når den upp dit? För det här är ju en känd låt.
Tittar man bara på dansbandseran så ligger den ju väldigt bra till. Jag tänker säga nej. Men kompositionen här är ju mer kul och intressant. Därför att med dig vill jag leva med Thorleif är lite corny. Mm. Linda går med Arvingarna också lite corny. Det här som Sven Ingvars gör med Två mörka ögon är lite mer självsäker inom genren. Och därför någonting som kanske är lättare att ta på allvar. Men jag tycker ändå inte att det når upp. Jag tänker säga nej.
Jag säger också nej, och det beror ju på att, som du säger, ska man se den i dansbandsgenren, den är ju up there, men ja. Det finns mycket bättre och mer framgångsrik och framförallt mer intressant dansband än det här. Och mm. Sven Ingvars, som sagt, var, de var betydligt roligare förr, innan det blev så här ren dansband. När de höll på och gjorde sin liksom pop slager dansbands rock mix som de gjorde när de började, där är det ju kul, där ja. Vill man ju lyssna på Sven Ingvars.
Sen funderar jag på, för en låt som Sista ljuva åren och sånt där har ju dykt upp här, men jag minns inte om vi gav den klassikerstatus heller.
Och gav jag vill minnas att jag gjorde det, men inte du, men jag kan ha fel.
Ja, pass. Men om inte den är en självklart klassiker, så är inte det här det heller, ska jag säga.
Mm.
Jag hoppas att vi får någonting annat än dansband nästa vecka. Annars kommer jag slänga ditt hjul i en sopcontainer.
Ja. Jag accepterar fulla ansvaret för det här. Även om det är den fantastiska internetsajten som egentligen ger mig de här slumpvisa numren.
Första gången som vi har lyssnat på en låt som inte var digitaliserad kan vi påminna om också. Det var förra veckans avsnitt, Sten Karlsson och Salta Mandlar. Är det någon som har deras Jag vill andas samma luft som du? Hör av er till oss. Och sen får ni jättegärna höra av er med åsikter och sånt där också.
Mm. Så idag lyssnade vi på tracks från 15 augusti 1992. Inga klassiker. Och sen lyssnade vi på Svensktoppen 28 mars 1993. Inga klassiker.
Man kan inte vinna jämt.
Nej, men ibland kan man väl få vinna i alla fall, tänker jag. Ja, nej, vi återkommer ju igen nästa vecka med två färska lister, men det här var ju det 20:e avsnittet av våran fantastiska podd. Jättekul!
Yahoo!
Och vi vill rikta ett speciellt tack till alla er som har lyssnat ända från början. Och sen så lyssnar vi, du som klev in och började lyssna på det här avsnittet, ja, då har du ju 19 avsnitt att gå bak och lyssna på. Hur bra som helst.
Och det 21:a avsnittet kan ni höra nästa tisdag.
Mm. Så det var väl allt, tror jag.
Ja, tack för att ni lyssnade.
Adjö.
Hej.